I tre radioprogram så kommer jag ha en programserie där jag ska försöka vaska fram ett bibliskt och kristet förhållningssätt till Israel och det judiska folket. Det första programmet är dagens program och det har rubriken Judarna, Guds förbundsfolk. Det andra programmet i serien kommer den 6 april och det har rubriken Israel, judarnas nation. Det tredje programmet kommer den 4 maj med rubriken Jesus, judarnas konung. Anledningen till att jag har valt att ta upp dessa inte helt oladdade ämnen är att jag tycker att många kristna idag har en farlig inställning till judarna och Israel. En inställning som rimmar mycket dåligt med Guds ord. Som du ska få höra i programmen är detta ett farligt vägval. Vår inställning till Israel och det judiska folket kan vara avgörande för hur det ska bli med Guds ande, välsignelse, beskydd och vägledning i vårt liv. Jag tror att rätt inställning till Israel och judarna mycket väl kan bli en ödesfråga i den yttersta tiden. Därför kommer jag att tala mycket om just yttersta tiden och även antikrist i de här tre programmen. När det gäller Israel så kan man säga mycket om landets historia, judarnas relation med de arabiska folken, landområden, de olika krigen, terrorismen och så vidare. Men jag kommer inte att gå in så mycket på detta även om det vore nyttigt. Min utgångspunkt är istället vad Gud har beslutat om Israel och judarna. Hur han vill att vi kristna ska förhålla oss till detta och vad vi kan hitta i Bibeln om Guds beslut. Det måste ju trots allt vara det viktigaste. Alla normalt funtade människor känner till att judarna genom nästan hela sin historia varit utsatta för hot om förintelse, förföljelse, terror, misskreditering, desinformation och misstänkliggöranden av alla de slag. Och det är ju ganska uppenbart att någon ond makt ständigt försöker få till det med att tillintetgöra det judiska folket. Och i Sverige hör vi idag nyhetsrapportering, olika debattörer och många kristna förkunnare som kommer med påståenden och åsikter och läror om nationen Israel och det judiska folket och som ofta rör sig i gränslandet till antisemitism. Eller ibland är ren antisemitism. I all denna röra så är det otroligt viktigt att man söker efter sanningen. Kan nyheter om Israel verkligen vara objektiva och sanningsenliga i en värld där judarna inte verkar vara välkomna? Det kan man fråga sig. Är det som vi hör ifrån en del teologer korrekt och bibliskt? När kyrkan genom alla år till och från förföljt det judiska folket. I mina ögon så ser det ut som om det finns en utspridd besmittelse av antisemitism och att denna färgar både nyhetsförmedling, undervisning och viss förkunnelse även i vårt land. Bland alla frågor som dyker upp så finns det några som är betydligt viktigare än andra och där Bibeln pekar på att det är väldigt avgörande, kanske rent av en ödesfråga, att vi söker och hittar Guds vilja. Det är sådana frågor som jag ska ta upp i de här tre programmen. Och är du mån om din framtid så tror jag att du ska lyssna på det här, om jag nu får lov att uttrycka mig så stöddigt. För jag tror att Gud just nu manar oss att ta ställning i de här frågorna så att vi kan vara just så vaksamma som Jesus gång på gång uppmanat oss att vara. Den yttersta tiden där just vaksamheten ska vara avgörande enligt Jesus håller kanske just nu på att bryta in. Tidstecknen är ju både många och tydliga. Den fråga som vi ska ta tag i först nu är den om judarna fortfarande är Guds utvalda folk eller inte. Är det kanske så att judarna har blivit utvisade från matchen och att de kristna har fått hoppa in i deras ställe och nu spelar i första kedjan som Guds folk? och spelar det någon roll vad vi tycker i den här frågan? Innan vi går vidare så ska jag bara förklara vad jag menar när jag säger hedna folk och hedningar i de här programmen. Med det så menar jag alla andra folkslag än judar. Och det behöver nödvändigtvis inte betyda att man är otroende. Man tillhör hedna folken i alla fall om man inte är jude. Det är viktigt att förstå dessa begrepp. Bibeln berättar mycket tydligt att judarna en gång utvaldes av Gud till att vara hans förbundsfolk. Löftet gavs till stamfadern Abraham och verkställdes sedan via Mose. Men när det gäller då det nya förbundet som Jesus instiftade så går åsikterna isär rätt så kraftigt när det gäller judarnas roll. I den här frågan så finns det två starka trosinriktningar. Den första som jag ska ta upp här det är den som brukar kallas för ersättningsteologin. De som omfattas av den här bibeltolkningen menar att Gud mer eller mindre misslyckades med sitt första förbund. Därför så gick utkårelsen och uppdraget över från judarna till hedna folken, alltså till alla andra folkslag. Detta nya förbund ersätter helt och fullt det gamla enligt ersättningsteologin. Och underförstått då så lyckas Gud bättre med hedna folken och judarna, de är nu helt utanför spelplanen om de inte blir kristna då såklart. Inom ersättningsteologin så ser man de kristna som Guds utvalda folk och den kristna kyrkan är det som man idag kallar för Israel. Och det här är vad man brukar kalla en allegorisk bibeltolkning där man inte läser in bibelordet så som det står utan ser bibelordet som bilder för det som man vill att det ska förmedla. Så med en allegorisk bibeltolkning kan man såklart bevisa nästan vad som helst. Ersättningsteologin den uppfanns tidigt, kanske redan på 100-talet, när de hedna kristna och judisk kristna församlingarna kom i konflikt med varandra. Kyrkofadern Augustinus, han var en av ersättningsteologins stora pådrivare. Och man kan med fog säga att katolska kyrkan har hållit den här teologin levande genom alla år. Ersättningsteologin den var också en förutsättning för korstågens alla massakrer på judar. Och då så har ersättningsteologin också smittat över på andra samfund och kyrkor och även i Sverige där den idag faktiskt har en rätt så stor skara anhängare. Vad ska man då tycka om denna bibeltolkning? Jo, den är så oerhört tunn och klen. Man gör ju Gud så otroligt futtig och begränsad eftersom man tror att Gud misslyckas och måste ta till nödlösningar och reservplaner. Man tror att gamla förbundet helt har ersatts av nya förbundet utan att förstå att det nya bara är en fortsättning på det som var tidigare. Man ser inte den fantastiska visheten, helheten och storheten i Guds verk. Och antingen är det så att de som står för ersättningsteologin inte läser Bibeln eller läser den väldigt dåligt. Eller så är det så att man har drabbats av en förblindelse så att man inte ser vad det faktiskt står i Bibeln. Och jag ska prata mer om just förblindelse sist i programmet. Det är nämligen ett väldigt, väldigt viktigt ämne. Inom den andra trosinriktningen så inser man att judarna fortfarande är Guds utvalda folk. Här ser man i Bibeln att Gud använder det judiska folket för att föra hela sin stora frälsningsplan vidare fram mot det stora crescendot i Jerusalem vid den här tidsålderns avslutning. Judarna har alltså en fortsatt central roll. Och som du kanske förstår så omfattas jag själv utav denna tro. Jag kan inte se något annat i Bibeln än att judarna alltjämt är Guds folk. Och det här är varken fördolt eller otydligt. Och vi ska se på några av dessa bibelord som visar på detta. Först ska vi få en sak klar för oss, och det är att judarna en gång blev Guds utvalda folk och att Gud inte har tagit tillbaka detta. Gud tar inte tillbaka sina löften, gåvor eller kallelser. Aposteln Paulus, han skriver så här om det här i Romarbrevet kapitel 11, vers 1-2. Och sedan tar vi vers 28-29, och det är i Nya testamentet. Jag frågar nu, har då Gud förskjutit sitt folk? Visst inte. Jag är själv israelit av Abrahams ett och av Benjamins stam. Gud har inte förskjutit sitt folk som han tidigare har känt som sitt. I frågan om evangelium är de fiender för er skull, men i fråga om utkårelsen är de älskade för fädernas skull. Till sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Och där var det slut på bibelcitaten. Jesus sa också att det gamla förbundet inte på något sätt hade upphört. Han kom istället för att fullborda det. Och det nya förbundet ska vi alltså se som en fortsättning på det gamla. Och vi läser om vad Jesus sa i Matteus evangeliet kapitel 5, vers 17-18. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Amen, säger jag er. Innan himmel och jord förgår skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå. Och det var slut där. Om nu judarna var Guds avtalspartner i det gamla förbundet, vem är då Guds avtalspartner i det nya förbundet? Som alltså är en fortsättning på det gamla. Jo, det är ju judarna såklart. Och det kan vi se i profeten Jeremias bok i Gamla testamentet kapitel 31, vers 31-33. Det står så här: se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judahus. Inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder den dag jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Det förbund med mig som de bröt fastän jag var deras rätte herre, säger Herren. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Slut på bibelcitatet. De ska vara mitt folk i det nya förbundet, sa Gud, om Israels hus och Judahus. Vi ska också komma ihåg att det var bara judar närvarande när Jesus instiftade det nya förbundet. Där fanns alltså inga hedningar, inga biskopar eller missionspastorer. Så det var med det judiska folket som Jesus gick in i det nya förbundet. Att judarna sen ännu inte tagit till sig sin del i detta nya förbund, det är en annan sak. Avtalet är ändå med judarna. Hur förhåller det sig då med oss hedna folk och det nya förbundet? Jo, genom Jesus, som ju var jude, så kan vi bli inympade i det judiska folket och bli medborgare i Israel. Det är så vi blir delaktiga i det nya förbundet. Vi läser vad Paulus skrev om detta till de hedna kristna i Rom. Och vi läser ifrån Romarbrevet kapitel 11, vers 16-18. Om nu roten är helig, är grenarna heliga. Om nu några av grenarna har brutits bort och du som är ett vilt olivträd har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, då ska du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig, så ska du veta att det är inte du som bär roten, utan roten som bär dig. Det var slut där. Paulus han skriver också om detta till de hedna kristna i församlingen i Efesos. Och här beskriver han hur vi blivit medborgare i Israel. Och vi läser från Efesebrevet kapitel 2, vers 19. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Slutcitat. Observera att vi är medborgare tillsammans med de heliga. Och de heliga här, det är ju såklart judarna. Guds frälsningsplan för världen är alltså otroligt mycket större än vad ersättningsteologin har att komma med. Redan Abraham sa till Gud att i din avkomma ska alla jordens folk bli välsignade. Och den här välsignelsen den blev möjlig tack vare att judarna förkastade Jesus. Hade de inte gjort det så hade ju inte Jesu försoningsdöd ägt rum. Och då hade det inte funnits någon väg tillbaka till Gud genom syndernas förlåtelse för oss hedna folk. Men trots allt det fantastiska som Gud redan låtit ske så har inte allt skett ännu. Och vi kan till exempel se att det judiska folket kommer att ha en alldeles särskild upphöjd roll även i den yttersta tiden. Och på så sätt ser vi också att judarna inte är uträknade. Paulus han skriver så här i Romarbrevet kapitel 11 vers 15. Ty om deras förkastelse betydde världens försoning, vad skall då inte deras upptagande betyda, om inte liv från de döda? Slut på bibelcitatet. När judarna till slut tar emot Jesus, då ska detta leda till uppståndelsen ifrån de döda. Men det finns ännu mer välsignelse som ska komma från judarna. I profeten Jesajas bok i Gamla testamentet kapitel 60, vers 1-4, så beskrivs också något som ännu inte har skett. Det står så här. Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig. Se, mörker ska övertäcka jorden och töcken folken, men över dig skall Herren gå upp. Hans härlighet skall uppenbaras över dig. Hedna folk skall vandra i ditt ljus. Och kungar i glansen som går upp över dig. Lyft dina ögon och se dig omkring. Alla samlas och kommer till dig. Slut på bibelcitatet. Här ser vi alltså att hedna folken ska vandra i det ljus som Gud kommer att ge det judiska folket. Det här är likt det som Gud lovade Abraham att i din avkomma ska alla jordens folk bli välsignade. Så det judiska folket, de sitter alltså inte i skamvrån eller på avbytarbänken. De är tillsammans med Jesus kärnan i hela Bibeln. Det är runt judarna som Gud låter hela sin fantastiska frälsningsplan spelas upp. Och denna huvudroll spelar de även vid denna tidsålderns avslutning, vilket vi ska titta lite mer på senare. Förstår du då det allvarliga i att inte välsigna det judiska folket och Israel? Och det hoppas jag verkligen, för efter musiken som kommer nu så ska vi se på vad det kan innebära att välsigna eller förbanna judarna. Den andra frågeställningen som vi då ska ta tag i är alltså den ifall det är av betydelse att välsigna Israel och det judiska folket eller inte. Vi ska börja med att läsa ifrån första Moseboken kapitel 12, vers 1-3. Herren sade till Abraham, gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort. Och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Slut bibelcitat. Texten här handlar egentligen inte om Abraham själv utan om hans avkomlingar, alltså judarna. Och det förstår vi om vi till exempel läser en parallell text i första Moseboken kapitel 22 och 18 där det står att i din avkomma skall alla folk bli välsignade. Gud säger alltså här att den som välsignar judarna skall han välsigna och den som förbannar judarna skall Gud förbanna. Men vi ska fråga oss vad välsigna och förbanna betyder i en djupare mening och då måste vi titta i den hebreiska grundtexten. Det hebreiska ordet för välsigna i den här texten betyder nämligen ordagrant att böja knä och att lovprisa. Och det får då den innebörden i det här sammanhanget att när man välsignar så ödmjukar man sig inför den man välsignar. Det ska liksom innebära en uppoffring på något sätt. Du kan inte bara lyfta handen och säga så här att i Jesu namn välsignar jag det judiska folket. För det kostar dig ju ingenting. Och det innebär då inte att du ödmjukar dig på något sätt. Att välsigna det är mer än att bara tala ut ord och höja handen. Det kan istället handla om att ge av sina resurser för att stödja det judiska folket. Att offentligt ta ställning för judarna med risk för att själv bli utsatt. Kanske att beskydda judar med risk för att själv bli attackerad. Att ödmjuka sig inför Bibelns ord som säger att judarna är Guds förbundsfolk och att Israel är deras nation och så vidare. Välsignar och inkluderar du det judiska folket på det sättet så har Gud lovat att välsigna dig. Och innebörden i den välsignelsen det är nog i huvudsak inte en materiell välsignelse, hur gärna vårt kött än skulle vilja ha det. Utan välsignelsen innebär nog främst att man får en allt större närhet till Gud. Gud kommer att bli ännu mer förtrolig och de andliga gåvorna kommer att bli ännu rikare. Om man då å andra sidan förbannar judarna så kommer Gud att förbanna ens liv. Vad innebär då det? Jo, det hebreiska ordet för att förbanna i texten som vi läste betyder att stöta bort eller att hålla utanför. Om man alltså håller judarna utanför den mänskliga gemenskapen, om man gör livet svårt för dem eller särbehandlar dem, så är det att förbanna judarna. Det kan innebära att man kräver mer av dem än av andra folk. Att man smutskastar dem, att man förföljer dem, att man talar och sprider osanningar om det judiska folket och om Israel. Alltså att man helt enkelt gör och säger sådant som försvårar livet för det judiska folket. Och i det här perspektivet så är ersättningsteologin därför en förbannelse över judarna. Och därför är det kanske för bra att kalla denna lära för teologi. Den har ju till exempel varit orsaken till kyrkans förföljelse av judarna i alla tider. Har du anammat denna typ av lära så kan ditt liv alltså komma under Guds förbannelse enligt Bibeln. Och omvänder du dig inte från detta så riskerar du alltså att bli utstött av Gud. Han kommer inte att kasta ut dig ur din församling eller ut på gatan. Du kanske inte blir av med dina höga titlar eller ditt jobb. Men det kommer att innebära att du inte kan leva i Guds gemenskap eller under hans beskydd. Och du kommer inte få del av hans ande och vägledning. Tycker du det här låter hårt och att det inte stämmer med din uppfattning om Guds nåd i Nya testamentet, så ska vi titta på vad Paulus skriver till de hedna kristna i Rom. Vi ska läsa ett rätt långt stycke ifrån Romarbrevet kapitel 11, vers 16-24. Om förstlingsbrödet är heligt är degen helig, om roten är helig är grenarna heliga. Men om nu några av grenarna har brutits bort och du, som är ett vilt olivträd, har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, då ska du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig ska du veta att det är inte du som bär roten utan roten som bär dig. Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Du har rätt, för din otros skull bröts de bort, men du står kvar genom tron. Var inte högmodig utan lev i fruktan. Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna skall han inte heller skona dig. Se här Guds godhet och stränghet. Hans stränghet mot dem som föll. Hans godhet mot dig om du blir kvar i hans godhet. Annars blir också du borthuggen. Men även de andra kommer att bli inympade om de inte blir kvar i sin otro. Gud har ju makt att ympa in dem igen. Ty om du har blivit borthuggen från det vilda olivträd som du av naturen tillhörde och mot naturen har inympats på ett äkta olivträd, hur mycket lättare kommer då inte dessa naturliga grenar att ympas in på sitt eget olivträd? Och där var det slut på bibelcitatet. Här ser vi samma sak som det Gud sa till Abraham, att om du i högmod förhäver dig över de äkta grenarna, alltså judarna, då skall Gud stöta bort dig. Som jag sa tidigare så behöver inte det betyda att han slänger ut dig ur din församling, utan det betyder att du inte längre lever under Guds nåd, under hans beskydd och vägledning, och du kan inte vara uppfylld av Guds ande. Och det kan också leda till en alldeles särskild förblindelse som kan dra iväg med dig till något mycket otrevligt i ändens tid som vi ska titta på nu. Vi ska nu fundera lite kring ett andligt tillstånd som Bibeln kallar för förblindelse och vilken sorts förblindelse som drabbat judarna respektive hednafolken. Vi ska börja med att läsa ifrån Romarbrevet 11, vers 25-26. Bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet för att ni inte ska ha för höga tankar om er själva. Förstockelse har kommit över en del av Israel och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel ska bli frälst. Slut bibelcitat. Hela Israel ska bli frälst, skrev Paulus. Gud har tydligen en särskild plan för detta. Han ska ta itu med judarna när evangeliet nått sitt mål bland oss hedna folk. Men vad är det för förstockelse han pratar om? Ja, vi läser ifrån profeten Jesajas bok i Gamla testamentet, kapitel 6, vers 8-13. Och jag hörde Herrens röst. Han sa, vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Då sa jag, här är jag, sänd mig. Och han sa, gå och säg till detta folk, ni skall höra och höra, men inte förstå, och ni skall se och se, men inte begripa. Förhärda detta folks hjärta, gör deras öron döva och deras ögon blinda, så att de inte ser med sina ögon, hör med sina öron eller förstår med sitt hjärta och vänder om och blir helade. Slut citat. Varför missade judarna Jesu första ankomst och istället blev delaktiga i hans korsfästelse? Beror det på att de är särskilt dumma eller mer onda än andra folk? Nej, vi ska ju inte ha högre tankar om oss själva, sa Paulus. Enligt Jesaja beror det på att Gud själv, på grund av judarnas olydnad mot hans bud, förblindade deras hjärtan så att de inte skulle begripa det som de såg och hörde. Det var alltså denna förblindelse som gjorde att judarna inte såg vem Jesus är, och därför blev de också delaktiga i korsfästelsen av sin egen Gud. Och vi kan med fog säga att detta måste vara världens största synd, men det slutar inte där. Gud har en plan för sitt folk, som Paulus skrev. Och den här synden ska Gud vända till att judarna får uppleva världens största nåd och största frälsning. Och vi kan läsa om deras kommande omvändelse i profeten Sakarias bok i Gamla testamentet. Kapitel 12, vers 10-12. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nådens och bönens ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De ska sörja honom så som man sörjer ende sonen, och de ska gråta bittert över honom, så som man gråter över sin förstfödde. På den dagen ska sorgen bli stor i Jerusalem, som sorgen vid Hadadrimmon i Megiddopasset. Landet ska sörja, var släkt för sig. Slut på citatet där. Alltså tänk vilken oerhörd förkrosselse som judarna kommer uppleva när de förstår vem det var som de korsfäste. Det är genom denna enorma förkrosselse som judarna får nåden att vara till ett ljus och en välsignelse för alla jordens folk, som vi har sett tidigare. Då finns det nämligen ingenting kvar i dem som står emot Gud. Denna omvändelse till Jesus i den yttersta tiden kommer därför att garantera att judarna inte tar miste en gång till på vem som är Messias. Lyssna nu. Därför så kommer judarna att bli det starkaste vittnet mot antikrist. Och det blir säkert en av anledningarna till varför han kommer att försöka att förinta dem. Vad är det då för förblindelse som hedna folken kan komma att drabbas av? Och i detta fall så menar jag de som inte är judar och som inte lever helt överlåtna till Jesus. Vi kan börja med att titta på vad denna hedna folkens förblindelse leder till. Som vi kan se i Sakarias 12 kapitel så har det precis varit full väckelse bland det judiska folket när Jesus kommer tillbaka. Men hur är det med hedna folken vid den händelsen? Visst kommer det att bli fest och sång och dans när världens frälsare kommer tillbaka? Nej, det är inte så Bibeln presenterar den här saken. Det står så här i Matteus evangeliet kapitel 24 och vers 30. Då skall människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Varför jämra sig hedna folken när Jesus kommer? Jo, innan Jesu återkomst så har det varit ett stort avfall bland hedna folken. De känner sig tydligen skyldiga på något sätt. Vi ska läsa från andra Thessalonikerbrevet i Nya testamentet, och det är kapitel 2, vers 1-4. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom, ber vi er, bröder, att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt, ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Slutcitat. Det här avfallet har alltså lett till att hedna folken tagit emot en annan figur som världens frälsare och hyllat honom som Messias. Och han är ingen mindre än antikrist. Och man har dessutom följt med honom ut i ett fälttåg som har som mål att göra slut på Israel och alla judar en gång för alla. Och vi ska läsa ett långt stycke om det här ifrån Uppenbarelseboken, kapitel 13, vers 1-8. Och jag såg ett vilddjur stiga upp ur havet. Det hade 10 horn och 7 huvuden, och på sina horn 10 kronor, och på sina huvuden hädiska namn. Vilddjuret som jag såg liknade en leopard och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon, och draken gav det sin makt och sin tron och stor myndighet. Ett av dess huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det, och man tillbad draken därför han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sa: vem är som vilddjuret och vem kan strida mot det? Och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick makt att göra så i 42 månader. Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans tabernakel, de som bor i himlen. Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem. Och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör lammet som är slaktat från världens grundläggning. Och där var det slut på bibelcitatet. Ja, folken tillber vilddjuret, som alltså är antikrist, och man följer honom vart än han går. Och han strider mot de heliga, som alltså är det judiska folket som vi har sett tidigare, och de besegrar det judiska folket. I Zakaria kapitel 14, vers 1-3, så kan vi läsa mer om det här fälttåget, och det står så här: se, Herrens dag kommer då man ska dela bytet bland er. Ty jag ska samla alla hedna folk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden ska föras bort i fångenskap, men återstoden ska inte bli utrotad. Sedan ska Herren gå ut i strid mot dessa hedna folk, så som han stred förr på drabbningens dag. Slutcitatet. Ja, i den yttersta tiden så kommer alltså antikrist att ägga alla världens länder och folk till strid mot Israel. Och även om inte varje människa kommer att vara med i de anstormande trupperna, så kommer säkerligen de flesta då att sitta vid TV:n eller liknande media och heja på när antikrist leder hedna folken fram till det som de har tänkt skulle bli den slutliga lösningen på judefrågan. Alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok gör detta. Och vad som händer i detta skede ser vi om vi fortsätter att läsa i Zakarias bok kapitel 14, och då tar vi vers 4-5. På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget mitt emot Jerusalem österut, och Oljeberget ska delas mitt i tu från öster till väster till en mycket stor dal, genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder. Och ni skall fly ner i dalen mellan mina berg, till dalen mellan bergen ska sträcka sig till Asel. Ni skall fly som när ni flydde för jordbävningen på Ussias judakungstid. Då skall Herren min Gud komma och alla heliga med dig. Och där var det slut. Föreställ dig vilken oerhörd chock hela världen får när de sitter vid sina TV-burkar eller står på första parkett och får se Jesus komma på himmelens skyar. De har ju trott att antikrist var Messias och hejat på hans judeförintelse. Och så förgör Jesus både antikrist och alla hans soldater och räddar judarna undan förintelsen. Inte undra på att man jämrar sig. Men vad kommer då att hända alla dessa som liksom står på fel sida när Jesus kommer tillbaka, men som överlever hans ankomst? Jo, det judiska folket kommer att ge dem sin nåd, och de får fortsätta att leva även under tusenårsriket, där lag ska utgå från Jerusalem. Vad som händer därefter, med dessa människor? Jo, först därefter så kommer domen, enligt min tolkning av Bibelns kanske lite knapphändiga beskrivning av den allra sista tiden. Den förblindelse som drabbade judarna på grund av deras avfall ledde alltså till att de missade Jesus när han kom första gången. Men lyssna nu noga. På samma sätt har Gud låtit en förblindelse komma över hedna folken på grund av deras avfall. Och det som hedna folken kommer att missa, det är inte Jesu andra ankomst, för den ska ju alla kunna se. Nej, hedna folkens miss kommer att vara att de tar emot fel Messias innan Jesu ankomst. Och det är ingen mindre än antikrist. Lyssna till det här bibelordet ifrån andra Thessalonikerbrevet, kapitel 2, vers 9-12. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Därför sände Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda. Alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Slutcitat. Jesus varnade oss gång på gång för att ta emot fel Messias. Och det är alltså kärleken till sanningen som kan rädda oss från att bli förblindade. Alltså få en villfarelse över oss. Och sedan gå förlorade i domen. Älskar du sanningen? Är du noga med sanningen? Söker du sanningen i allt? Och är allt det som du väljer att ta in 100% sant? Vill du hålla dig till sanningen så sök dig till Jesus som är sanningen. Hos honom så kan du få förlåtelse för alla dina misstag och synder. Hos honom kan du få den vägledning och det beskydd som du behöver. Hos honom så kan du få bli döpt i hans helige ande och det behöver du för att kunna se Guds oerhört stora frälsningsverk med världen. Och på det sättet så kommer du också få en alldeles speciell kärlek till det judiska folket och till Israel. Men om du nu inte är noga med sanningen så tror jag inte livet med Jesus är något som passar dig. För då vill du säkert själv vara så som Gud och själv bestämma vad som är sant och rätt eller fel. Men nu frågar jag dig som lyssnar. Vilken sida ska du stå på den dag som Jesus kommer tillbaka? Ska du stå på antikrists sida eller på Israels sida? Om du vill så kan du bli medborgare i Israel redan här och nu genom att du överlämnar ditt liv till Jesus och lever livet så som han vill att du ska leva det. Och då behöver du inte bekymra dig det minsta för den yttersta tiden. Då kan du istället i frimodighet lyfta blicken när du ser alla dessa tidens tecken. Vill du bli ett med Jesus så behöver du bara be så här. Men du ska be i full ärlighet i sådana fall. Jesus, jag vill att du ska få vara Herre och Gud i mitt liv. Jag bekänner att jag har gjort och tänkt mycket som har varit helt mot ditt ord och dina bud. Förlåt mig alla mina synder. Gör mig till ditt barn och gör mig till en medborgare i både det himmelska och det jordiska Israel. Jag bekänner att det judiska folket är ditt förbundsfolk och jag vill bli inympad som en kvist i det trädet. Tack Jesus för din nåd att jag får vara med på den sidan som inte kommer att förledas av antikrists alla tecken och under. Döp mig i din heliga ande så att jag får den vishet och vägledning som jag behöver. Ge mig ett bönespråk i nya tungor till min uppbyggelse. I mig själv förstår jag ingenting och jag kan ingenting göra åt min frälsning eller åt min evighet. Så gör du, Jesus, allt åt mig, min Herre, Jesus och Gud. Amen.